Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om det amerikanska valet. Om valet 2024 heter den, och vi samtalar om allt möjligt kring valet i USA. Jag, Henrik Thorsson, tillsammans med Klaus Stolpe. Välkommen med igen.
Ja, hej. Tack ska jag väl säga.
Ja, varsågod och tack själv. Tack att du kommer. Vi har ju inlett en sån här epok nu när vi pratar om Bidens problem en hel del. Men du nämnde ju förra gången att han hade problem med de unga, och jag såg att i någon mätning, det var väl Gallup, att de här 18-29-åringarna tycker att ekonomi är jätteviktigt, och det gjorde de inte förra gången vad jag förstår. Men som du har sagt då, att ekonomi är ju, de har ju gått bra, men de tycker den har gått dåligt. För det, är det så att det har gått dåligt på det som berör dem, så att säga?
Ja, alltså, jo, det stämmer. Faktum, det är lustigt att du nämner det, för jag tror att jag har läst en artikel som antagligen är samma sak, och det visar sig att ekonomin är som den här viktigaste frågan i de här yngsta väljarkategorierna, och det handlar om, en del har studielån, och då räntorna går upp så blir studielånet dyrare. Men det betyder också det här med att köpa sin egen bostad blir svårare, och så vidare och så vidare. Så att jag menar, en som redan har en bostad de bor i och liksom har betalat bort lånet, så det är ju inget problem för en sån människa om räntorna stiger egentligen. Men att om man är i den där skedet av livet som man har mängder av lån, så blir det ju naturligtvis annorlunda. Och detta märker väl, just som du sa, att det är ju ändå i en situation där det finns alltså helt klara siffror på att ekonomin går rätt bra, helt enkelt. Det är så att 25 månader i rad så har arbetslösheten varit under 4%, och det där skulle inte egentligen säga mig speciellt mycket, men att jag bara i den artikel där jag läste om det så framgick det ju att man får gå tillbaka till 60-talet för att hitta en så lång tidsperiod, var det 25 månader i rad, helt enkelt. Så att men det tog aktat om man upplever att saker och ting blir dyrare, och man har inte råd att köpa den där bostaden man vill ha, eller bilen, eller vad det nu är frågan om, man anser sig vara i behov av, så det är ju klart att det inger ju bekymmer i alla fall, om köpkraften inte är tillräcklig, helt enkelt. Så att det där med arbetslöshet är ju bara ett sätt att se på saken.
Nej, men det var väl just att de här grupperna som håller på med hus och bostad och studielån, så att det var de som tyckte ekonomi var viktigt, som du säger. Men i förra valet var det de mycket äldre som tyckte det. Men det, på tal om pengar så såg jag också att, och det vet jag inte om det är så, men du har antytt det också, att det kan vara problem för vad heter det, Trump, att få till ekonomin för själva kampanjandet. Och tydligen hade det ju gått ner, kan man kalla det mikrobidrag som man skickar via sms och sånt där. Även om jag tror att de påstår nu, republikanerna, att det är mer, att det vänder. Men det har minskat väldigt mycket sedan förra valet.
Ja, det så tycks. Så tycks vara fallet.
Kan det vara ett tecken på någonting, vad de breda väljarmassorna egentligen tycker, eller?
Nå, det är egentligen så tycker jag att man kan peka på det här som vi har varit inne på i vart och vartannat avsnitt, att i något skede så tycker man att en hel del människor skulle börja reagera på att det är åtal hit och åtal dit mot Donald Trump, helt enkelt. Så att en och annan börjar dra öronen åt sig.
Åtminstone att de är vaksamma nu i början, sen vet vi inte vad som händer om.
Nej, det är ju klart att sen kan det hända att jag tar kanske fram mitt kreditkort i alla fall och ger en hundring eller en femtilapp eller vad det nu är frågan om, som man på individnivå sedan har råd att ge. Men att det är ju det skulle vara konstigt om det liksom inte skulle synas någonstans det här med att, att det är rubriker kring åtal mot Trump liksom varje dag. Det skulle vara, jag menar redan om ett av de här 5-6 största åtalen skulle vara så skulle man ju hålla på att bena i det hela tiden till lust att leda, men att nu är det som så många olika.
Ja, vi skulle ju vara sömnlösa för flera månader om vi bara hade ett av de här fallen själva.
Ja, verkligen.
Men Trump visar ju liksom, han tar ju aldrig ett nederlag på ett sätt.
Nej.
Men jag tänkte på det också som du pratade om tidigare med det här med att det är viktigt med kyrklighet och sådant i USA. Det, du betonar ju det också när vi pratar om abortfrågan. Och, nu har jag förstått att Trump, han kör lite mer och mer någon slags kyrklika avslut på sina framföranden. Det måste ju vara något flörtande med den delen.
Jo. Och sen var det ju någonting med att han, det var någon det som jag började skratta för mig själv här. Jag har kanske inte konstig humor, men att det var någonting om hur värdefull Bibeln är och hur mycket värdefullt det finns där och så vidare. Så hade ju den här Liz Cheney som, alltså en sån här liksom verkligt konservativ republikan som gick mot honom där det var bråk om det valresultatet. Hon har ju gått ut med att han kunde ju kanske, han kunde till exempel köpa en och läsa den och se
en bibel alltså.
Ja, en bibel och kolla in lite vad bibeln skriver om otukt.
Ja, precis. Ja.
Jag är ganska lätt road ibland.
Men hon, det är hon som är kritiker, men hon som också har hoppat av, så går det inte kvar längre.
Ja, så det är ju det att hon blev petad åt sidan helt enkelt. Hon var ju, hon var ju en av de här verkliga maktmänniskorna inom republikanerna. Så, men att hon det är ju dottern till den här Dick Cheney som var vicepresident bland mycket åt Bush, bland mycket annat som han har varit. Så att, men hon, hon det här...
Ja, det, vi pratade om henne tidigare.
Exakt.
Men det här med, innan vi går över till Biden och sådana saker, så det här med Trump, man hör ju hela tiden om både Biden och Trumps olika barn här, särskilt Trumps kanske. Det, nu var det något med Eric Trump.
Jo, tror jag, för att det var ju den här halvmiljarden som de skulle hamna ut med efter det fifflet med värde på fastigheter och andra tillgångar där i New York för att få skattelättnader. Och vad det var, så blev det ju det här enorma beloppet som ska betalas, och då för att inte behöva sälja grejer eller råka ut för utmätning, så hade ju den här Eric Trump, då, alltså sonen, alltså helt enkelt försökt ragga upp finansiärer, folk som kunna hjälpa till med lån och så vidare. Men att han sa att han har ju sagt i någon intervju att då han är nästan känt sig utskrattad då han har försökt få hjälp, och om han var överraskad eller om han trodde att det skulle vara en lätt match vet jag ju inte, men att jag blev lite förvånad att han sa det så där rakt ut liksom att men i och för sig sedan kan man ju också nog nämna, eller det skulle vara konstigt om inte vi skulle nämna det, att det här skadeståndskravet då, som ju med räntor och sånt landar på $455 miljoner, så att ganska mer eller mindre exakt, och vi höll på att spela in förra veckans avsnitt, så sänktes det ut till $175 miljoner.
Det är väl det han ska betala först, i första steget, eller?
Men det kan nog hända att det som du säger, för att han fick ju, för att det betonades ju att de har 10 dagar på sig att skaffa fram de där pengarna, och det blir ju alltså torsdag den här veckan eller någonting sånt, för där är ju redan en vecka sedan som det där blev fastslaget. Man måste inte få fram allting på en gång, utan det här som ska betalas omedelbart är $175 miljoner, och det är ju det som då är naturligtvis en stor skillnad.
Och det, men liksom, ibland hör man att han har 500 miljoner i kontanter, påstår han. Och sen till och med den här nya summan, är det då sen att han kan inte betala den heller, sägs det. Och det är väldigt oklart med de här enorma summorna.
Jag tycker själv att man blir så blind för de där beloppen, för att de är så ogripbara helt enkelt.
Ja, det är märkligt. Innan vi går in på Biden också, en helt annan sak som hände förra veckan, det var ju en bro som rasade i Baltimore. Och det där, den där bron heter ju Francis Scott Key-bron, och det tycker jag känner igen när det gäller den här deras nationalsång. Vad var kopplingen där?
Jo, egentligen? Precis. Det kanske du, vi har säkert talat om den där kan i samband med vår andra podd, den här Mr. President, var vi går igenom tidigare presidenter och berättar lite sån här udda grejer och sånt. Så att det är alltså han som skrev då det som sen blev nationalsången, och den där bron så ligger väl ungefär där han stod och glodde då det var krig 1812 mot britterna. Britterna kommer via det här inloppet mot Baltimore och ska angripa Washington DC, och där så tuttar de ju eld på Vita huset bland annat, och det skulle ha brunnit ner, men att det räddades av ett skyfall, och så målar man det vitt och det därifrån det blev då Vita huset. Men den här killen då så var vittne till den här striden då de här amerikanerna då där 1812 så försvarade det inloppet, och han såg då liksom den amerikanska fanan som vajade i vinden, och det lystes upp då av explosioner och grejer, och så skrev han helt enkelt en dikt då till de här försvararnas ära. Och the home of the brave och hela det där köret.
Och just det.
Så att helt enkelt.
Men han skrev ju texten, för att själva sången kom ju mycket
senare.
Den
kom långt senare, att han skrev ju en dikt helt enkelt. Och förstås då man är nördig, så jag reagerade ju direkt på det jag såg namnet på bron. Jag visste inte att det fanns en bro som hette så där, men att man, att när man är intresserad av historia så gör man ju den här typen av associationer helt enkelt.
Nej, men det var just genom att vi har tagit upp det förstås i vår andra podcast, så tänkte jag på det där. Då ska vi prata lite grann återigen om Bidens problem med en liten följetong vi har här nu. Och vi pratade senast om så här övergripande om problemen. Och nyss nämnde vi det här med ungdomarnas, att det kan vara lite problematiskt, eller hur? Vi kan ju börja där.
Jo, precis. För att jag menar, inte vill jag nu framställa Biden som någon miljöpartist eller något sånt, men jag menar jämfört med Trump så har han ju mycket mer grön i alla fall. Och då tycker man ju att, kanske då om jag tänker tillåta mig att tänka stereotypt, så man tycker att kanske icke minst ungdomar så skulle nappa på det här. Å andra sidan, stor del av sådana som värnar om miljön så har han väl på sin sida i alla fall, eftersom de gröna ändå inte har något namn att lansera som de kan vinna valet med. Så att i jämförelse med Trump så borde väl de som är intresserade av miljön vara mer dragna åt Bidens håll i sådana fall. Men ser vi på det här med miljöfrågor, så det verkar vara Trump som drar mest nytta av det där och liksom får in lite sponsorpengar från oljebolag och liknande. Och det är ju klart att han liksom hånar ju elbilar och förespråkar oljeborrning i närheten av naturskyddsområden och allt sånt. Och i och för sig, det här med elbilar är ju ett kärt samtalsämne, inte för mig kanske, jag vet inte om du är intresserad av sånt där, men att jag är ju liksom hopplöst okunnig om elbilar. Men,
trots att du är en bilmänniska ändå.
Ja, visst, men att jag är mer intresserad av såna gamla prylar. Så jag tycker ju att en bil är någonting som går på fossilt bränsle och har 8 cylindrar och är tillverkat i Detroit ungefär, men att det där var ju tillspetsat, men att jag är liksom ganska okunnig om elbilar, för att jag prioriterar inte så mycket så att jag skulle som lägga ner de pengarna på en liksom en ny bil eller något sånt. Men grejen är det som var vad då jag är intresserad av är väl kanske inte så där superrelevant i det här sammanhanget, utan det är det att jag kollar såna här siffror, så USA jämfört med Europa eller EU då alltså, så de här elbilarna i USA har ju uppenbarligen en mycket mindre andel av marknaden jämfört med i Europa. Och det där kan väl säkert finnas många orsaker till att det är elbilar har väl en ganska begränsad räckvidd i ett, och sen är det ett vidsträckt land, och sen finns inte där laddningsstationerna överallt. Jag menar, om man jämför en belgisk bilist med en amerikansk, så är det kanske lite andra realiteter som gäller. De där belgarna kanske kör av och han är på ett mindre utrymme, och där finns möjligheter att ladda. Det är, jag tänker stereotypt här, jag vet, men det är ju klart att att ökningen av elbilarnas andel i bilparken, så det, nu är den ju stigande på andra sidan Atlanten också, men jag menar bara att, att de är, det är inte alls likadant som i, ta nu till exempel i Sverige, var det finns ännu mera elbilar än i Finland, om vi nu säger så. Och jag kan ju säga att då jag kollar de här siffrorna så läste jag att Tesla Model Y skulle vara världens mest sålda bil för tillfället. Så jag vet inte hur en sån ser ut, ärligt talat. Jag tror att det är en sån som min kompis sa, men att jag borde passa på att fråga. Så då förstår du liksom kunskapsnivån för mig här. Men att, men att det, som jämförelse är det ju intressant helt enkelt. Men,
en sak som jag tänkte på. Med det här, kan man, dels så verkar ju du ha samma inställning som många amerikaner, att en bil är en bensindriven liksom grej, och det är en sak, men det andra är väl att olja, bensin, alltså oljan är ju så viktig i USA, så att det blir ju liksom den delen också.
Det som jag sa, att Trump vill ju tillåta oljeborrning i närheten av naturskyddsområden och sånt. Mm. Och det är ju Biden mer försiktig med. Jag vill ju understryka att mitt raljerande om elbilar kontra bensinbilar, så ska man kanske inte ta så allvarligt. Det handlar nog mera helt enkelt om att jag är inte tillräckligt intresserad, så jag inte satt mig in i elbilens välsignelser helt enkelt.
Men man kan ju tänka sig att det både är kulturellt men också ekonomiskt motiverat för många amerikaner att oj, det blir ju kaos om de tillåter elbilar, för då måste vi, hela deras produktion av olja hotas ju på ett nytt sätt.
Jo då, för att redan bensinpriset är ju alltid en valfråga i USA, och sedan om bensinbilen plötsligt är hotad helt så, och sedan så är väl inte de amerikanska tillverkarna ju liksom inte i pole position här heller, och jag blev ganska, det blir ju alltid så dramatiskt då man ska, en journalist vill ju nå över nyhetströskeln, men jag läste en artikel i Wall Street Journal var rubriken var ganska braskande, var att Biden is coming for your truck, alltså Biden är ute efter din pickup, det såg ju, alltså ärligt talat jag är fel person att tala om clickbait och sånt, för att det var ju den där rubriken som fick mig att tänka att det där ska ta och läsa, för det såg så lustigt ut på något vis. Men alltså det fanns ju en del poänger där, och också en grej som jag tror att vi nämnde här i ett tidigare avsnitt, där med att Biden eller Trump har talat om att det blir ett blodbad ifall han förlorar. Men det handlar ju liksom ett blodbad för bilindustrin, så att om man det är ju alltid så farligt det där man plockar ut något ur ett sammanhang.
Men kan man tro att elbilsfrågan är en valfråga? Han har ju gått ut tydligen, jag såg det idag, att Biden sa att han vill se att lastbilar blir elbilar och så här. Men är det en så pass farlig fråga för honom, han förlorar så mycket på den och Trump vinner på den, att man inte vågar göra den till en valfråga? Eller tror du att elbil, alltså, är det en valfråga som kommer?
Alltså det tror jag väl nog, för att alltså det handlar ju om den här rädslan för att om blir så att elbilarna efterhand då ersätter de traditionella bilarna, så då är frågan att vad finns kvar i USA då? Att ger man då över marknaden åt Kina helt och hållet, och det här redan oron över det här så om jag ska vara rolig då, så måste ju ge bränsle åt de som är liksom rädda om sina jobb helt enkelt. Och sen det där bränsle är fossilt eller någonting annat, så att det, och där är det ju det som ju då gör det ännu mer tillspetsat, är ju att det är ju ofta de här så kallade vågmästardelstaterna som det finns mycket bilindustri, alltså sånt där som Michigan, alltså Detroit med omnejd, det är ju det där kändaste, men att även i de här granndelstaterna så finns det ju underleverantörer och motsvarande, så att det är ju det skulle vara en annan sak om de här bilfabrikerna skulle finnas i några av de här delstaterna där man redan vet vem som kommer att vinna, alltså att det skulle vara då i typ Kalifornien, var demokraterna är ganska överlägsna, eller uppe i nordost, eller då var demokraterna också är starka. Alternativt då är det motsatta, att säga nu att all bilindustri av någon anledning skulle vara i South Dakota eller Montana eller någonting sånt. Så det är vi tanken hisnar, det är mest landsbygd där. Men i alla fall att, men att det är just det här Michigan med omnejd, så är ju de här spännande delstaterna så att säga. Det är där som valet avgörs.
När man diskuterar så här så känns det som att Biden borde undvika den här frågan. Även om det är en väldigt viktig bra fråga. Så här har han mer att förlora än vinna.
Så känns det. Men att där kan finnas annat som spelar in som jag... Som jag då inte har klurat ut i nuläge. Men att det är nog liksom lite, känns lite som tunn is att liksom gå ut i någon delstat var man vet att man kan förlora, att det finns mycket att förlora, och så går man och tafsar på deras hjärtefrågor och ifrågasätter deras sätt att få bröd för dagen helt enkelt.
Mm. Men vad står Elon Musk i allt det här? För Elon Musk är ju elbilstillverkare då, som du säger, Tesla, mest sålda bilen och allting. Men han är ju annars per se antagligen en Trump-människa, kan man tro. Men här blir det lite underligt hur han ska
tänka. Precis. Det är lite speciellt. I och för sig så gör jag en annan association här, för jag hade sett att Elon Musks mamma hade, jag kallar det för twittra, exat då, eller vad det heter, att hon tycker att demokraterna är så elaka mot hennes son för att de har inte stött Tesla på samma sätt som andra tillverkare av elbilar. Det är möjligt att det är så, det vet jag ingenting om, men att det kan ju hända att jag vet vi då sen att Musk blir sur då och bestämmer sig för att sponsorera republikanerna. Då handlar det inte om några småslantar direkt. Så att, men det där är, alltså nu tänker jag bara högt som vanligt.
Nej, men han är ju en oberäknelig person, men jag menar, han hör ju ändå till de här företagsmänniskorna som man kan tänka sig är mera Trump-vänliga. Men han, alltså det är ju så det är i USA, du kan ju göra vad du än gör, bara du lyckas så är det okej. Okay. Gör elbilar är det okej. Okay. Och i det här fallet blir det lite tvärtom, att det går emot kanske Trumps ideologi med elbilar samtidigt, eller vad han försvarar, samtidigt som Musk är ju den här affärsmannen gör allt det som republikanerna också kämpar för. Men det här American Dream som han pratar om hela tiden.
Ja, precis.
Så att man får se vad vi hittar elbilarna. Men det är en viktig fråga förstås. Vi får se. Vågar Biden ta fram den ännu mer? Eller måste de smussla med den lite tills de eventuellt vinner?
Ja, det blir ganska intressant det där nog.
Men på tal om vad man pratar om och inte, var det så att Biden skulle i någon typ av förhör? Eller?
Ja, förhör. Säger man förhör så låter det väl som om polisen skulle vara ute efter den. Det handlar, det som du väl tänker på är att republikanerna har ju tillsatt en egen kommitté, alltså en utredningskommitté för att fundera på hur det här med att dra Biden inför riksrätt, och det är dit som man har bett att han ska komma, alltså, och svara på frågor. Det handlar ju alltså inte i första hand om vad Joe Biden har gjort utan hans ohängde son då, som i tiderna ska utnyttja sin pappas ställning som vicepresident åt Obama. Och det kan han ju bra ha gjort. Det säger ingenting om. Men sen ungefär att det är ju min pappa som är vicepresident, att det här kan jag fixa. Men det är ju alltså då inte Joe Bidens fel, så vidare han inte har känt till saken och tyckt att det var okej.
Okay. Mm, inblandad på något sätt direkt, ja.
Ja, precis. Och hur ska de kunna bevisa en sån där sak? Sen är det ju bara det att det är ju alltså, det här är republikanernas egen grej. Det är ju inte en myndighet på det viset, att de kan ju inte kräva att han kommer dit, och han kommer ju inte att fara dit, för att han vägrar ju. Han kan ju bara förlora på att vara där och liksom framstå som anklagad helt enkelt. Så att det är klart, det ger ju lite rubriker under några dagar och han bara tjasar bort det. Men vad ska jag dit och göra? Det här är inget att diskutera. Far han dit så låter det som om han skulle nästan lite grann närkänna att hans son har gjort någonting fel, men han vill nog fara dit och berätta att han inte har är inblandad själv eller någonting sånt. Så att det är det här jag har svårt att tro att han skulle fara dit, och sedan det som de håller på med så blir ju väldigt svårt att bevisa, och sen ska det ju då först via representanthuset och sen via senaten, där krävs det 2/3 och det funkar ju inte, för att det skulle kräva att en massa demokrater ska rösta för att han ska bli avsatt, och det händer ju bara inte helt enkelt.
Nej, och vi har tagit upp det här tidigare i vår serie också. Det är ju ett icke-case ganska mycket där, som du säger, ja. Eftersom det inte rör Biden och han har gjort själv egentligen som president dessutom. Så det är så här, de har sökt lite problem för honom. Som det här problemet är lite påhittat, om vi säger. Men det är klart, det kan ju ge rubriker.
Jo, men det är liksom, det är ju ganska konstigt att ställa någon till svars för vad en son har gjort. Att det är inte brottsligt att ha misslyckats med sin uppfostran, det är beklagligt, men man blir inte avsatt från presidentposten för det.
Nej, det vet du som har bedömt så många presidenter. Vi ska faktiskt prata om en president nu. Vi ska återkomma om en vecka igen med fler insikter om den här valkampanjen. Fast innan vi gör det så ska jag bara säga så här. Nu är det ju april och vi har haft supertisdagen. Vi har pratat om den här i mars och det har varit lite annat. Och före det var det ganska dramatiskt. Men nu är det ju liksom, är det lite grann off-season, och när tar det fart igen? Det är ju ett konstigt år det här, men det här blir ju lite, vi vet vilka kandidater det är och det blir lite stiltje nu.
Jo, därför att man hade ju ändå tänkt att den här tiden på året så ska det ju vara jättespännande med primärval och sånt, men de liksom, de blandar ju platt från början, så att det är lite stiltje. Vi klart, bara det som vi har snackat om här och nu, så är ju bevis på att nog händer det något hela tiden, men att det finns inte någon sån här självklar grej att om 2 veckor ska vi ta upp det och det och det, och om 3 veckor ska vi ta upp det och det, utan man liksom kollar vart efter. Men att jag tycker inte att det är en överdrift att ha det här ordvalet som du tog här, att lite stilt, för att det är nog liksom korrekt att beskriva det på det viset, tycker jag.
Men när blir det dramatiskt igen? Är det när den riktiga valkampanjen kommer igång? Efter att primärvalen är över? Eller?
Ja, men alltså, jag tror ju att det är ju hela tiden någonting kring de här åtalen. Alltså att senast i slutet av april, då det blir tal om högsta domstolen säger att Trump har åtalsimmunitet mot sånt han har gjort som president, så då tar det ordentlig fart, det om några veckor det, och sen hinner det säkert hända något otippat här emellan. Men att sedan, en sån given grej är förstås också där på sommaren, då de här 2 stora partierna ska ha sina partikonvent eller partidagar, som vi kanske skulle kalla det, och då blir det ju mycket uppståndelse med det, och då kan man säga att efter att republikanerna har haft sitt partikonvent, så då kommer Trump att stiga i opinionsmätningarna, och sen, för att det är så mycket fokus då på republikanerna under typ en veckas tid eller någonting så. Och sedan då demokraterna håller sitt, så då jämnar det ut sig igen, för att då är det de som har varit i fokus, så att det finns ändå vissa saker som kan te sig lite förutsägbara här.
Men man kan säga att det är startskottet på själva huvudvalkampanjen kanske.
Jag tycker ju att det startskottet har ju gått redan, i och med att det är klart att de här Biden och Trump inte har någon konkurrens att tala om i sina egna inom sina egna partier, så har det ju skjutits redan helt enkelt. Att man behöver inte vänta på att oj, hur går det i nästa primärval här nu då, och så vidare, för att vi vet ju liksom vilka det står mellan, så vidare då inget oförutsägbart, och vi har ju varit inne på det förr, att vad krävs för att någon ska dra sig ur och så vidare, det behöver vi kanske inte repetera, men att så att startskottet har nog på det viset gått redan.
Ja, just det. Okej. Då ska vi avrunda med, som vi brukar säga, någonting om en av USA:s alla presidenter, som vi också presenterar i vår serie Mr. President. En podcast om alla presidenter där Klaus lotsar oss genom historien. En podcast som också kommer i bokform inom kort faktiskt. Och vi har kommit fram till president nummer 14, Franklin Pierce. Han var född 1804. Levde till 1896 och president blev han 1853 och i 4 år till 1857. Och här har vi ju nu de här presidenterna just före Lincoln, som är ganska okända för oss. Vi pratade om en misslyckad president förra gången, och hur är det nu med den här Pierce?
Ja, alltså, Ja, jag tycker ju att han i princip är den sämsta president USA har haft, helt enkelt. Det är en otrolig klåpare på mer än ett sätt, men att bland annat så införde man då, eller genomförde en lagstiftning som heter Kansas-Nebraska Act, som handlar om att vart efter att nya områden blir omvandlas till delstater, så får invånarna där själva bestämma om slaveri ska finnas där eller inte. Och det betyder ju att där skulle man fast kunna fått slaveri ända upp till gränsen till Kanada, om det ska vilja sig illa. Och det där, så det kan ju hända att det ska bli inbördeskrig förr eller senare i alla fall, men det där påskyndar ju nog minsann saker och ting. Och det gav ju också en försmak av inbördeskrig, för att då Kansas då skulle bli delstat, och då visste man ju att i och med den här nya lagen så får ju folk själva bestämma då om man ska ha slaveri eller inte. Så då får det ju dit en massa sådana både slaverimotståndare och slaveriförespråkare, och det var ju alltså regelrätta strider. Så att man talar ju om Bleeding Kansas, det var ju någon stad som hade bränts ner till grunden och sånt. Och detta alltså flera år före inbördeskriget, så att det var inga små saker.
Nej, men då har vi haft en president som liksom skyndar på den här krisen, förra presidenten, och nu kommer en till som ännu ställer till det likadant, ännu mer.
Precis, helt enkelt. Så att han var en sån som folk var helt leda sen, och till exempel då, sedan då inbördeskriget väl bröt ut, så då satt ju han då uppe i New Hampshire eller varifrån han nu var, och hade då debattartiklar i tidningarna var han kritiserade Lincoln och det sätt som Lincoln förde kriget på, och ingen brydde sig om den där kan. Och det är ju ganska intressant att det är en före detta president som bara ungefär kan inte den här gubben bara vara tyst, helt enkelt. Det var, man ignorerar honom bara, han hade ingen som helst tyngd kvar, han var en ointressant person.
Ja, intressant. På denna viktiga post och så många spännande människor vi har träffat. Så här har vi nått botten. Vi trodde vi var på botten förra gången, men nu är vi vid botten, skulle jag tro.
Ja, enligt ditt sätt att se.
Okej. Men bra, du kan hitta vår serie Mr. President på totalmedia.com, den hemsidan, total med TH, totalmedia.com, eller på Apple Podcast eller på Spotify. Kan du lyssna på den? Och Klaus bok kommer sen att finnas på boklund.fi, hemsidan för böcker i Finland, Österbotten i Finland, boklund.fi. Ja, men vi ser fram emot nästa vecka. Tack för idag, Klaus.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.